Härligt, då kör vi igång. Varmt välkomna tillbaka till Break It podcast. Mitt namn är Åsa Johansson, jag är reporter på Break It och programledare för den här podden. Jag har fått i mig mitt kaffe här och börjar vakna till, taggad inför påsk. Men först ska vi såklart spela in det här avsnittet och jag och Emil som står mitt emot mig har massa spännande att snacka om, eller hur?
Ja, vi. Jag tror att det blir bra lyssning i bilar och tågresor och annat till olika påskdestinationer.
Exakt. Men innan dess så har vi ett meddelande från Breakits reporter och medgrundare Stefan Lundell.
Det tackar jag för. Yes, då är det äntligen dags för mig att lyfta vår huvudsponsor Swedbank. Vid det här laget så hoppas att ni har fullt klart för er att det är Swedbank som inte bara backar vår podd utan också bidrar med en rad andra inslag inom ramen för det här samarbetet. Låt mig bara ge ett exempel. I april bjuder Swedbank på ett kostnadsfritt webbinar för alla som lyssnar på den här podden. Bara en sån sak. Surfa in direkt på Breakit och klicka på eventfliken så får du alla detaljer om innehåll, datum och tid. Men först ska du såklart lyssna vidare på mina poddkompisar. De kommer här.
Det tackar vi för, Stefan. Men då så, Emil. Vi har ju vårt verkligen vinnande koncept här med våra möten vi har haft i det senaste som vi ska berätta allt om. Vi ger er snabba nyheter från veckan och så avslutar vi sist men absolut inte minst med de hetaste snacksarna från det nya näringslivet. Men vad säger Emil?
Jag tar ton.
Du tar ton, härligt.
Nej, men mitt möte den här veckan blir med en man som heter Tor Espen Steinvik som kanske är ett Breakit-bekant namn från när han grundade och drev återvinningsstartupen, pantstartupen and repeat.
Alltså helt sjukt, aldrig hört talas om.
Okej, nej.
Bakläxa på mig.
Nej, men vi har i alla fall rapporterat några gånger sådär. Så det kanske är något namn som en del känner igen. Men han har i alla fall dragit igång en ny energiutmanare som heter Sky. Med ett E på slutet, Sky.
Okej. Okay.
Och det har varit lite så här hemligt. Vi har rapporterat lite i våra off the record spalter och så där om att det är någonting som är på gång och sådär. Men nu kommer de väl lite ur stealth mode och ja, eller han berättade helt enkelt lite mer om vad de skulle göra. Och de har också en nyhet om att de tar in 33 miljoner kronor från riskkapitalbolagen By Founders och Emblem.
Okej, de laddar upp med cash alltså. Men vad är det de ska göra då?
Ja, men så här, de är ju fortfarande lite hemlighetsfulla. Men,
typiskt.
Såklart. Men det handlar ju i alla fall om någon slags mjukvaruplattform som ska optimera intäkter för olika sol- och vindparker. Som han säger på tvären av energimarknader. Så han pratar lite luddigt, men säger att hela elsystemet som vi har i Europa behöver byggas om från grunden. Och att de ska vara en del av det energisystem som är fit for 2040.
Okej. Och vad är du tycker är spännande med just den här satsningen?
Ja, men vi vet ju att energimarknaden i allmänhet är en het nisch efter ja, de problemen som vi har haft med det på samhällsnivå senaste åren.
Ja, verkligen.
Men sen Tor Espen Steinvik, han har ju också en bakgrund från energimarknaden som har liksom gjort en avstickare och drivit en annan slags startup kan man väl säga. Men går nu lite tillbaks till ett område som han kanske har ännu bättre koll på. Och sen så är det ju ett väldigt starkt grundarteam. För det är också Filip Lindvall som är en av de tekniska medgrundarna till Voida. Och så Carl Tengberg som var medgrundare till spökköksbolaget Curb. Så de har ju alla tre varit med och startat upp kända techbolag och testat något nytt.
Starkt trio.
Ja, men sen förvisso så gick ju Curb i konkurs då. En repeat flög väl aldrig riktigt i termer av intäkter och så. Voi kanske också finns vissa frågetecken om hur de ska vara lönsamma och så. Men det är ju trots detta ändå väldigt uppenbart att riskkapitalmarknaden verkligen värderar erfarenheten av att ha grundat och skalat ett tidigare bolag lite oavsett hur det har gått. Och att man får in 33 miljoner till en värdering på 130 miljoner är ju ändå väldigt mycket pengar för några som precis har kommit igång.
Men det där är också intressant som du säger. Visst, det var något av bolagen här Curb som inte flög, de gick kurs. Men som du säger också att visst, bolaget gick inte bra. Men nu utan att vara påläst om just Curb, så det kan ju ha varit mängder av saker till alltså anledningen till varför det inte flög. Det kanske liksom inte var rätt tiden exempelvis, helt enkelt. Eller marknaden kanske inte var tillräckligt stor eller redo eller så.
Ja, man blir i alla fall het för VCS igen, verkar det
exakt,
som.
Exakt, man har varit i gamet liksom. Men du, tar du med något särskilt från det här mötet?
Ja, men jag tycker ändå det är lite fortfarande lite intressant med den här stealth-grejen. Kommer ihåg att vi pratade lite om det i höstas?
Ja, men precis, att det skulle liksom ha någon form av hemlighetsstämpel. Liksom, man skulle finnas men inte berätta vad man gjorde. Typ.
Precis, och kanske också med liksom baksyftet att attrahera intresse från investerare.
Just,
och visa
så, ja.
Man är hemlig men att man har någonting på gång.
Något hett.
Ja, nej, men jag tänkte lite mer på det här, för han sa ju då att ja, det var inte därför de gjorde det här fallet för att attrahera investerare, utan det var för att liksom skydda sig av konkurrensskäl mer typ, som jag förstod det då. Men jag vet inte, det här med nya techbolags hemlighetsmakeri, jag tycker det känns som att det blir vanligare och vanligare. Delar du den uppfattningen och vad kan det bero på i så fall?
Ja, men jag, alltså jag kan verkligen uppleva att entreprenörer också kan höra av sig och typ när man försöker pitcha in sitt bolag och gärna vill att vi rapporterar om dem, men så vill de inte säga själva riktigt vad det är de gör.
Mm.
Och då blir det också, men då kan vi inte rapportera om det, för vi måste ju också ha möjlighet att ställa alla våra frågor och liksom inte bara sätta en rubrik på bolaget.
Ja, precis.
Så absolut, jag tycker att det finns där, det puttrar, absolut.
Det är också intressant. Hur mycket är det här att man vill attrahera investerare? Hur mycket är det att man vill skydda sig från att andra ska kanske starta upp och göra något likadant? Och hur mycket är det bara en lite så här coolhetsfaktor att man, ja, man har lärt sig typ i USA kanske där det inte finns samma transparenskultur nödvändigtvis, att man ska, att det är bra ur ett PR-perspektiv och hålla saker hemliga. Jag vet inte.
Ja, nej, vi får se hur det utvecklar sig. Men alltså, det är ändå ganska roligt just det här med att det ska vara så hemligt så länge. Men ja, det blir svårt för oss att rapportera om det. Om...
Eller så blir det bättre. Då får vi gräva lite mer och så blir det intressant från ett läsarhåll. Istället.
Precis, plocka fram några extra spadar helt enkelt.
Ska vi gå till ditt möte också?
Ja, men gärna. Jag har haft ett möte med en person som heter Lovisa Kvarner. Hon är grundare av ett bolag som heter Dips, som är en plattform som samlar mängder av bostadsköer på samma ställe. Och det har hon grundat med två stycken, en person som heter Oliver Åsbacka och en person som heter Rickard Valleryd. Och för några år sedan så skulle de flytta till Stockholm, men frustrationen över att hitta en bostad var verkligen stor. Och det här tror jag att det är många som känner igen sig i. Om man flyttar till Stockholm eller till en annan stad eller bara född och vuxen i Stockholm och ska hitta bostad här. Det är klurigt helt enkelt. Och Lovisa då, hon hade stått i kö sedan tidigare i en kö för att få lägenhet, men insåg efter ett tag att det finns betydligt fler köer att ställa sig i. Så då tänkte de så här, okej, vi måste ha ett verktyg där man samlar alla köer så att man inte missar någon.
Just det, det är ju en, på ett sätt liksom ganska enkel idé, men då handlar det väl om att göra den på ett väldigt bra sätt också, gissar jag.
Mm. Exakt. Och man undrar liksom, hur går det för det här bolaget då? Och siffrorna för fjolåret är inte helt klara än. Men enligt Lovisa då, som också är vd på det här bolaget, hon menar att omsättningen väntas landa på omkring 10 miljoner kronor. Och det är en rejäl ökning från 2,4 miljoner kronor 2022. Och resultatet kommer att uppgå till runt minus 3 miljoner kronor, vilket är i linje med resultat året innan. Men något som jag tyckte var intressant med deras siffror är att de menar att bolagets AAR, eller Annual Recurring Revenue, så här fina ord. Alltså återkommande intäkt per år ökade med drygt 160% under 2023 från 6,6 miljoner kronor till 17,3 miljoner.
Väldigt stark tillväxt. Och som jag minns så var de också, de blev ju utnämnda till årets SaaS-nykomling på vårt SaaS-event förra året. Då känns det som att vi var rätt ute på det kanske.
Ja, men precis. Och hon sa också att bolaget har en väldigt tydlig målgrupp, användas genomsnittsålder 25 år och 40% av de som testat Dips är studenter. Och det här kanske inte är så konstigt med tanke på att bolaget hittills har riktat in sig på köer för just studentbostäder och hyresrätter. Men nu ska bolaget bredda det här och försöka få in andra typer av köer. Dels köer till parkering, alltså ett komplement till ens bostad, och också bostadsköer för mer seniora hyresrätter. Så de vill bredda sig från ett smalt användningsområde till att bli en större del av människors livsresa och utveckla produkten därefter helt enkelt. Och hon berättade också att det här kommer innebära att de kommer att behöva vara mer lyhörda och analysera marknaden mer och ha en väl genomarbetad strategi för att ta det steget. Och de har fortfarande inte mängder av kapital och de är inte backade av något stort konglomerat, så de måste fortfarande göra saker effektivt. Men jag tänkte också för att när de byggde det här bolaget, grundade det och började bygga det, då hade de ju ett gemensamt problem, hitta bostad. Men nu har de ju kommit lite längre, både med bolaget och med sitt eget liv. Liksom. Så det är en sak om man bygger liksom en lösning för ett problem man själv har. Vilket jag tänker kanske har varit en av styrkorna till att de fick en relativt stark start ändå.
Vad tror du om den här nya satsningen då?
Ja, men alltså, tittar man på bostadsmarknaden som den ser ut nu, inte minst i Stockholm, så tycker jag att det är ändå värt ett försök om de känner sig manade. Alltså, Dibs är ju verkligen inte ensamma om att skapa lösningar för att hitta en bostad. De senaste åren har ju, ja, men såklart, Hemnet, de är ju jättestora nu, men vi har Hemnet-utmanare som Norban och Boneo. De har ju slagit sig in på marknaden. Vi har Habity, lägenhetsbyt.se som slagit in i bruset. Och det här är ju helt andra tjänster än Dibs. Men det tyder ju ändå på att det måste bli lättare att hitta en bostad oavsett om man ska hyra eller köpa, ja, eller sälja för den delen också. Liksom. Det är för mäckigt på bostadsmarknaden. Så att, ja, jag tror på att det är värt ett försök.
Många kanske har en första tanke om att ja, egentligen så, ja, det här är ju ett jätteproblem att hitta bostad, men det här borde ju samhället lösa. Mm, men nu har det ju gått ganska många år också utan att det har kommit någon samhällelig lösning på det här, och det tyder väl på att det kommer finnas en marknad kvar för den här sortens aktör också.
Helt klart. Nu är det dags för 5 snabba nyheter från veckan.
Financial Times, en av världens tyngsta affärstidningar, publicerade under onsdagen en granskning av svenska noterade SaaS-storbolaget Fortnox. En lång rad omständigheter kring bolaget ifrågasätts av tidningen. Den till långa och stor del är kritiska artikeln i Financial Times tar avstamp i Fortnox nuvarande värdering kring 49 miljarder kronor. Den motsvarar hela 23 gånger den prognostiserade försäljningen för det här året. Det gör Fortnox enligt tidningen till ett av världens högst värderade mjukvarubolag, och försäljningsmultipeln överstiger till exempel den som gäller för det väldigt hypade chipbolaget Nvidia. Financial Times ifrågasätter också bland annat bolagets tillväxtsiffror. Hur hon kan växa med sån regelbunden frekvens. Fortnox växte under 4 tredje kvartal i rad under 2020-2023 med just 10 000 nya kunder under kvartalet trots helt olika makroförutsättningar. Senare under dagen gav Fortnox vd Tommy Eklund svar på tal i en Breakit-intervju. Han menar att frågorna som tas upp av Financial Times redan har besvarats i företagets rapporter och att bolaget faktiskt lyckas växa som det säger, men han medger att de kan bli bättre i sin kommunikation. In och läs intervjun på breakit.se för att ta del av alla svaren. Fortnox aktiekurs sjönk under onsdagen med cirka 15%.
De senaste åren har bjudit på en hel drös med utmaningar för detaljhandeln. Inflationen och ränteläget har gjort att gemene svensk har varit tvungen att hålla hårdare i sina slantar. Men efter den dystra och svettiga stämningen ser nu optimismen ut att öka i handeln, om än fortfarande på låg nivå i historisk kontext. Det visar Svensk Handels nya barometer för mars månad. Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, säger att efter tuffa år anar handeln, likt många andra branscher, att bättre tider är att vänta och hoppas nu att denna positiva trend håller i sig. Och tittar vi på e-handeln så håller en positiv trend i sig. I barometern för mars ökade optimismen med 5,8 punkter, vilket gör att indikatorvärdet står på 95,4. Alltså nära det neutrala värdet 100, vilket innebär en de facto positiv syn på kommande 3 månader. Sofia Larsen menar att e-handelns framtidsförväntningar befinner sig på nivåer som inte noterats sedan juni 2022, och att det är uppenbart att många e-handlare har förhoppningar om en affärsmässigt starkare våren under fjolåret.
2021 slog Stockholmsbörsen rekord i antalet noteringar. Inte mindre än 151 bolag gjorde då börsdebut. När inflationen och räntan drog iväg blev det stopp för nya noteringar, och under både 2022 och 2023 har det så kallade börsfönstret, möjligheten att notera nya bolag på börsen, i praktiken varit stängt. Nu flaggar dock flera investmentbankirer och riskkapitalister för att fönstret är på väg att slås upp på vid gavel igen. En av dessa är den profilerade Northzone-investeraren Per-Jörgen Persson, som i en intervju med Svenska Dagbladet säger att det efter flera års torka nu är, citat, enormt många bolag som vill till börsen. Bakgrunden är att vi förra veckan såg flera succéartade börsnoteringar i bland annat nätforumet Reddit, svenska förvärvsbolaget Canel och AI-bolaget Astera Labs. En lång rad svenska kandidater lär nu stå redo när fönstret öppnar. Klarna, Apotea, Neo4j, Trustly, Doktor.se är några av de allra hetaste namnen i techsektorn som det spekuleras om.
Den finansiellt pressade gamingkoncernen Embracer säljer flera tillgångar för att stadga upp balansräkningen. Embracer säljer nu dottergruppen Gearbox Entertainment för 460 miljoner dollar, motsvarande nästan 5 miljarder kronor. Köpare, det är den amerikanska spelkoncernen Take-Two som kommer att betala med egna aktier. Dessa aktier avser Embracer sedan sälja så snart som möjligt för att få in kontanter. Affären väntas bli klar senast i juni. Då kommer nettoskulden minska med cirka 3,2 till 3,5 miljarder kronor. Det kommer även uppstå en kostnad, främst i form av nedskrivning och utan påverkan på kassaflödet. Den kommer att ligga kring 1 miljard kronor. Tidigare i mars sålde Embracer verksamheter för 2,5 miljarder kronor. I tisdag sattes Donald Trumps mediebolag, där bland annat sociala medierutmanaren Truth Social ingår, på börsen. Detta efter en sammanslagning i ett så kallat SPAC-bolag. Hur togs då den här emot? Väldigt väl av allt att döma. Trump Media rusade vid ett tillfälle nära 60% i debuten, men stängde med en uppgång på 16%, vilket är ett börsvärde på 8 miljarder dollar, alltså motsvarande omkring 83 miljarder kronor. Det här är astronomiska nivåer för bolaget som gjorde en operativ förlust på 10,6 miljoner dollar de första 9 månaderna 2023 och hade en omsättning på bara 3,4 miljoner dollar. Det rapporterar Reuters. Och Donald Trump, tidigare president i USA, äger en majoritet i Trump Media och kan se aktiekursen som ett lackmustest för hur stort stöd han har i det amerikanska folket inför presidentvalet i november. Personligen har han i och med noteringen ökat sin pappersförmögenhet enormt och tar nu plats bland de 500 rikaste personerna i världen, vilket Bloomberg har rapporterat om. Då är det dags för våra snackisar, eller vad säger du, Emil?
Mm. Ja, men ibland så blir det här lite mer en prata än en snackis. Men nu tycker jag det blir lite en snackis i ordets rätta bemärkelse.
Jaså?
Vi har haft en slags debatt i Breakit Spalter om ett ämne som är lite en evergreen egentligen. Och det handlar om vilken sorts startup som ska ta in riskkapital och inte. Och i så fall, är det något som ska firas när man tar in kapital? Har du följt detta?
Mm, jag har följt artikeln som gav ursprung till debatten, och jag har följt en drös med kommentarer som tagit fart på bland annat LinkedIn.
Mm. Det är inte alltid man hittar de här ämnena som verkligen engagerar och som splittrar ganska jämnt hur man ska tänka kring. Men jag ska i alla fall försöka återge båda sidor av saken.
Ja, men gör det.
Först har vi Tom Flumé som är grundare till tvålbolaget Moss och Nor och känd som vinnare av TV4-programmet The Apprentice. Han skrev den första krönikan då, som satte igång debatten. Och där delar han en kritisk syn på nuvarande trenden där entreprenörer firar att de har lyckats attrahera riskkapital. Han ifrågasätter det här växande fenomenet där ägande i företag späds ut utbyte mot investeringar, särskilt inom just tech.
Just det.
Han pekar på att den här utvecklingen kanske inte oväntat att man firar här i techbranschen på grund av dess struktur och att ja, det finns stora potentiella belöningar som kan komma från att man gör en stor investering initialt. Men han uttrycker liksom en oro över att mentaliteten från techbranschen sprider sig till andra mer konsumentinriktade branscher där affärsmodellen kanske inte passar lika bra och kan skala på samma sätt. Så hans uppmaning till entreprenörer i allmänhet, som jag tolkar det, är att överväga alternativa finansieringsvägar som till exempel banklån eller statliga lån och sådär, Almi, och där är för att bygga mer hållbara affärsmodeller som han ser det. Och huvudpoängen är att riskkapital bör ses som en sista utväg snarare än en startpunkt.
Spännande det här. Vad blev då reaktionen efter att den här krönikan publicerades?
Ja, men det var ju, som vi var inne på lite, att det blev en stor debatt på LinkedIn och sådär, och ja, folk både hyllar och kanske ännu fler ifrågasätter. Men det kom i alla fall en motdebattsartikel på Breakit av en Felix Lundevall som är tillväxtkonsult och författare.
Och vad hade han att säga? Vad var huvudpoängen?
Ja, men han tycker att det här, att man lyckas attrahera riskkapital, är något att fira. Säkrar man en investering i ett så här tufft klimat, då kan man ju argumentera för att det är en prestation värd i sig, säger han. Och sen lyfter han att han tycker att det är något självändamål att äga 100% av ett bolag. Man kanske arbetar hårt i flera år och ändå inser att det inte leder någon vart. Och då är det väl bättre att äga en mindre andel av något där man omedelbart fick chansen att testa om det flög eller inte.
Mm.
Och sen gå vidare liksom. Hans poäng då är att de flesta kanske ändå failar. Så man kan minska sin egen risk lite genom att ta in en investerare. Och jag antar att han också tänker att man liksom genom riskkapital kan växa bolaget till något ännu större. Och att det är bättre att ha en liten del av en stor kaka än en stor del av en liten kaka.
Ja.
Så ja, vad säger du då? Efter att ha hört båda sidor av myntet? Ska man fira att man tar in riskkapital?
Alltså ja och nej. Det beror ju helt på. Om du liksom har fått in en investerare i ditt bolag som du vet inte bara bidrar med pengar, utan det här är en person som själv har gjort en entreprenörsresa exempelvis, eller har kontakter som du är helt säker på att det här kommer vara väldigt bra för bolaget. Absolut, fira. Och alltså, varför inte fira generellt? Hittar man en anledning att vara glad? Ska man vara glad? Alltså, absolut. Och som du var inne på också, det kan vara, eller är ofta, otroligt påfrestande, svårt och jobbigt och tidskrävande att ta in kapital. Så när man väl lyckas, ja, alltså då vill man ju gratulera en sån person, helt klart. Men i rådande klimat då, har du lyckats ta in kapital till en värdering som alltså verkligen är sämst? Ja, men det är ändå ditt val som entreprenör, liksom.
Du var inne på först lite på att det skulle vara att man mer firar att man får in den här partnern som man ska liksom driva bolag tillsammans med i form av investeraren än själva kapitalet.
Ja, alltså det beror ju lite på vad man är ute efter när man söker kapital. Många som söker kapital, visst såklart, behöver få in pengar för att kunna utveckla verksamheten och liksom driva den överhuvudtaget. Men det är också många entreprenörer som säger att de vill ha in en särskild investerare, om det så är riskkapitalbolag eller ja, men tidigare entreprenör eller you name it. För att de vet att de har erfarenheter av kanske en liknande resa eller ja, deras erfarenhet kan hjälpa dem helt enkelt. Man blir ett starkare team helt enkelt med de personerna eller den personen med sig. Men om man däremot får in riskkapital till en jättedålig värdering eller dålig värdering sett till hur marknaden ser ut liksom nu jämfört med tidigare. Och sen kanske det är kapital som kommer från investerare som inte alls liksom hjälper till på något sätt. De kanske inte bidrar med, ja, med nätverksmöjligheter, de kanske helt enkelt ger dig en påse pengar, går därifrån och sen förväntar sig att du sliter sönder. Ja, men det kanske inte låter askul. Men om man verkligen vill försöka få sitt bolag att ta fart så kanske det är ändå det som krävs där och då.
Ofta är det det. Det är ganska få stora bolag som byggs helt utan riskkapital. Då.
Ja, precis. En del sitter på eget kapital eller har familjer som har kapital och liksom kan gå den vägen. Och det är väl jättebra för dem då. Men alla har ju verkligen inte den möjligheten.
Precis. Och då kan man minska lite risken i sitt eget liv. Men jag tycker i alla fall den här fyra grejen, det är ju ganska uppenbart att om man har lagt jättemycket energi på någonting så är det någonting som man kan fira. Men det kanske inte är det enda man ska fira. Det kanske är lite det som är en poäng mellan raderna. Att ja, det kanske är lika viktigt att man har nått sina första 10 betalande kunder och sådana där mål, men som kanske inte är lika intressanta utåt sett eller i en, på nyhetssajt som Breakit eller sådär. Men för en själv så kan ju det vara lika värt att lyfta. Liksom.
Ja, verkligen.
Men du, nästa fråga. Nu var vi inne lite på det, men om du själv drog igång en startup, så hur hade du tänkt kring riskkapital?
Jag tycker absolut att oavsett vad man gör så ska det vara så, gud det här låter jättetråkigt, men det ska vara så hållbart som möjligt. Så jag tycker man absolut ska försöka sikta mot en lönsamhet och sen liksom skala upp därifrån istället för att liksom gå på jakt efter hur många miljoner som helst för att liksom få ett bolag att ha hur många användare som helst, men det är också jättelångt ifrån en lönsamhet. Men alltså, det beror också på helt på vad det är för verksamhet. Och som du var inne lite på tidigare, får du in kapital, då har du ju plötsligt en möjlighet att testa, flyger det här ens? Mm. Och om man då tar in massa riskkapital, och det heter ju riskkapital av en anledning, så kanske man inser att nej, men det här kommer ju verkligen inte gå, men då har du testat. Skönt, du har massa nya erfarenheter. Så kan man gå vidare till någonting annat.
Just det. Men jag tänker att nu blir det lite, vi pratar om tidiga stadier. Och då tycker jag det enkelt var ganska positiv till det. Med de här liksom änglarna och friends and family-rundorna.
Precis.
Som handlar om att ja, men minska risken. Ja, du får en lite mindre del av kakan, men vad spelar det för roll? Så här, du kanske kan ta ut en lön istället för att liksom ta alla dina livsbesparingar eller jobba 2 jobb när du har familj och så vidare.
Ja, det låter ju ändå som en ganska bra deal.
Precis, men sen så är det väl många kanske ska vara lite mer fundersamma kring de här lite senare stadierna av riskkapital som bara handlar om att nu ska vi pumpa upp det här till ett miljardbröl. Nu ska vi gå all in liksom på att lansera i flera olika länder. Vi ska dubbla teamet. Nu får det bära eller brista. Mm. Det tror jag, där kanske det är lite lätt att dras med att nu tar vi in 50 miljoner och det ser skitbra ut och man får in alla hyllningar och potentialen för något jättestort. Men då riskerar man ju att tappa kontroll över det man har byggt upp och man kan inte riktigt välja. Vill man hålla tillbaks lite mer och det blir kanske svårare att sälja. Man kommer driva det med stora förluster. Mm. Så att det är väl det stadiet som fler kanske borde fundera på om det är någonting för en själv.
Ja, absolut. Men där tänker jag också att så här, någonstans måste man ju fråga sig vad man vill med bolaget. Om man exempelvis har man en dröm om att vara entreprenör och det är det som är syftet, att man ska driva och äga ett bolag. Eller har man kommit på en produkt eller lösning som liksom, okej, får man snurr på den här så kan det bidra till samhället eller vad det nu kan bidra till. Är det då viktigt att man själv sitter på majoritetsägande, att man sitter där som vd eller har en annan liksom hög position? Eller vill man bara att verksamheten ska flyga även om det är någon annan som tar över den och man kanske äger en mindre del eller kanske då gör en exit och går vidare? Liksom?
Precis. Nu pratar vi ju ganska mycket från entreprenörsperspektivet också. Tar man lite Tom Flumet och tänker från ett investerarhåll så kanske han har lite grundpoänger också att vissa bolag som man tänkte var bra och lämpliga för riskkapital kanske har visat sig att de inte är jättebra i regel som det är. Liksom, ja, mer åt e-handels varumärkeshållet i väldigt tidigt stadie utan någon traction och sådär. De kanske hade lite lättare för några år sedan att få in det, lite svårare idag och där kanske det finns en bra anledning att avstå lite längre, testa sin idé först och liksom går det att sälja saker. Det är inte samma tunga initiala investering kanske.
Så nej. Att, bra, ja. Men du, nu tar jag med mig jättemånga bra inspel och tankar från dig här. Men jag är också väldigt eager att berätta om vad jag har ägnat mig åt de senaste dagarna.
Låt höra.
Så AI-hypen, ja, vi har snackat om det hur mycket som helst, men det håller fortfarande i sig på flera områden. Och flera nya områden där man ser att AI börjar liksom vinna lite mark, så att säga. Och nu har artificiell intelligens börjat leta sig in i våra privatliv och våra relationer. Vad är din första tanke när du hör det här, Emil?
Jag har ändå tänkt att det handlar om när och inte om, lite så.
Ja, okej, okay, spännande. Jag har nämligen pratat med Renate Nyborg, hon är tidigare vd på Tinder. Och hon har lanserat en app, Meno, som drivs helt och hållet av AI. Och det här är då alltså en relationsrådgivningsapp. Och det här tog fart när hon under pandemin började se hur ensamheten växte. Samtidigt som hon insåg möjligheterna med skiftet i techindustrin, alltså med AI. Och det här bolaget registrerades i slutet av 2022 i november och knappt ett år senare i augusti förra året så började appen testas av användare. Och i mars i år lanserades den i App Store för användare i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Just nu gratis. Affärsmodellen är inte satt än, menar hon. Och hittills har verksamheten finansierats av riskkapital. Omkring 50 miljoner kronor har de plockat in från riskkapitalbolaget Sequoia Capital och affärsänglar som bland annat Kry-grundaren Johannes Schildt.
Hur fungerar den här appen då?
Ja, du, enligt Renate då, så kan den här hjälpa dig att förstå varför du har ett problem. Det ska inte vara någon så här fake vän eller låtsasterapeut utan ett verktyg för att hjälpa användaren tänka igenom och förstå sin situation och hur man kan lösa det som upplevs som problematiskt. Och det handlar liksom av alla typer av relationer, vänner, familj, romantik eller ja, men, kollegor liksom så. Och jag har testat den här appen med Meno. Och det var spännande. Först blev jag imponerad, men sen blev jag faktiskt rätt kritisk.
Ta lite från början, vad var första intrycket?
Men tänk dig så här, vin i appen när du öppnar den. Det ser ut som en chatt, typ som en sån Messenger eller WhatsApp. Liksom, en sån typisk chatt. Och känslan liksom, att det var en person som faktiskt skrev till mig i den här chatten, den infann sig väldigt snabbt. För det dök upp en så här, om du vet typ så här på Messenger, om du sitter och skriver med någon och den personen skriver tillbaka, så dyker upp en sån här liten, vad ska man säga, en liten bubbla i hörnet där det är liksom så här en symbol på att den skriver. Så
det blir man ju lite fast i chatten och väntar på invänta svaret.
Ja, precis. Mm. Så det var en sån detalj exempelvis. Men förutom att det var ju inte en människa som skrev till mig, utan AI. Och formuleringarna som man fick då var väldigt så här, mjuka och inkännande. Inte så här, men jag trodde att de skulle vara ganska kantiga och raka med tanke på att det är AI som ligger bakom svaren. Alltså svaren var så otroligt bekräftande och sympatiska, alltså väldigt mycket stödjande ord. Och appen i miljön kändes också märkligt nog trygg. Ja, men lite som att det var så här ett digitalt gosedjur som man kunde viska sina mörkaste hemligheter till.
Antar att det är mycket ingenjörskonst bakom.
Oh ja.
Tunga utvecklare som liksom har sina knep för att det ska kännas så.
Det upplevde jag i alla fall.
Men du låter ju ändå ganska positiv överlag. Vad gav den för råd egentligen? Kunde den liksom guida dig till bättre relationer i ditt liv?
Alltså, tipsen som den gav de var bra, men för mig var de uppenbara. Så först så fick jag välja vilken relationskategori vi skulle prata om, och då valde jag vänskap, och så drog jag till med att jag upplever att det är svårt att skaffa nya vänner som vuxen. Och konversationen utvecklades genom att appen eller AI:n ställde fråga på fråga för mig att besvara. Och vi då, AI:n och jag, kom fram till att det kanske var en bra idé att försöka skaffa vänner på jobbet, och att jag vid tillfälle exempelvis under lunch med kollegor skulle kunna föreslå att vi skulle ta en kaffe eller en hike utanför jobbet typ under helgen.
Ja, det är inga revolutionerande tips, men det kanske är så enkelt där också.
Ja, men kanske. Men jag vill ju såklart se hur långt den här appen kunde gå. Liksom, vad kan den ge mig för konkreta råd? Så jag bytte problem och hittade på ett nytt, och skrev istället att jag liksom hade en oro, att jag behövde berätta om det här för mina föräldrar, men jag visste inte hur. Så då gick jag från vänskapsrelation till relation med mina föräldrar. Och ja, den här konversationen fortsatte då framåt, och helt plötsligt så diskuterade vi andningsövningar mot ångest, för att då vid tillfälle hade jag skrivit att jag hade svårt att öppna upp i terapi som den här då appen hade föreslagit att jag skulle börja gå i. Och jag skrev då att blotta tanken på att öppna upp min terapi gav mig panik då. Och alltså den var väldigt så här, stöttande liksom, och sympatisk hela tiden. Så fort jag var så här, okej, jag ska testa det här. Då var väldigt så här, oh, you're doing great. Det är väldigt så här, starkt att inse att du har de här svårigheterna och försöka hantera dem. Typ. Ja, väldigt, väldigt mycket sånt. Men till slut drog jag i alla fall till med att jag känner mig väldigt ensam och ledsen. Och det verkade vara så långt som den här appen var villig att gå. För då först var det massa sympati igen från appen. Och så skrev den att det är viktigt att jag pratar med någon som kan hjälpa mig, men att den, alltså appen, inte är kapabel till att göra det. Och direkt efter den hade skrivit det så frågade den, vilka andra aspekter av ditt liv skulle vara till hjälp för oss att utforska? Och då blev man så här, tack för sympatin, robot. Mm. Typ.
Bara lite efter att ha hört dig, det känns ju, man kan ju tröttna lite på det här maskinella robotliknande också. Människor är ju liksom lite mer oförutsägbara, på till stor del gott också, att man inte riktigt vet exakt vad man får för svar, så det blir lite mer spännande. Här låter det lite samma.
Ja.
Men vad är din dom då nu när du har testat appen? Blir det en succé?
Alltså jag är lite kritisk, men samtidigt så här, okej, vad hade jag egentligen förväntat mig? Det är ju AI, inte en person som förstår vad det innebär att vara människa, eller hur tufft det kan vara och så. Och det är heller inte konstigt att appen liksom stannade där den gjorde och inte liksom gav mig starkare råd, så att säga. För vem tar egentligen ansvar om AI ger en människa råd som i verkliga livet visar sig göra personens situation värre? Och jag känner också att så här, de här tipsen som man fick, alltså liknande går ju att få, alltså bara en googling bort, eller varför inte om man gör det på ChatGPT. Skillnaden är väl att användare genom Meno kan uppleva att man känner sig förstådd och lyssnad på. Men det är ju såklart väldigt, väldigt, väldigt individuellt om man skulle känna så eller inte.
Så tänker jag att det inte är så revolutionerande egentligen?
Nej, alltså inte än. Men däremot, alltså Renato Nyborg då, som har grundat den här appen och som tidigare var vd på Tinder, hon berättade ju att alltså, Tinder fick jobba länge med att accepteras och att normaliseras. Att sitta och swipa höger och vänster bland bilder på främlingar i en app, inleda en konversation i en chatt och sen gå på en dejt. Alltså, det var ju ifrågasatt och konstigt till en början. Men nu är det ju typ så alla par träffas typ.
Alltså, ja, så är det ju. Ja.
Upplev jag i alla fall. Det man frågar typ inte, hur träffades ni? Och det känns som att när Tinder kom var det så här, oj, har ni träffats på Tinder typ? Medan nu är det så här, om man har någon som inte har träffats på Tinder, så är det så här, va? Oj, sjukt, typ. Eller det är ju bra, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar.
Och jag tänker att när Meno har fått mer tid att testas och utvecklas ytterligare, så kommer kanske det här bli det nya normala, precis som att Tinder har blivit det nya normala i den kategorin som den är i. Och Renato Nyborg sa också det, att det är det som bolaget har fokus på nu, alltså Meno, att accepteras. Och att det är viktigare än att lägga ut massiva summor på marknadsföring och försöka få 10 miljoner användare så snabbt som möjligt. Liksom.
Jag förstår.
Men jag tänker också på en sak som jag frågade om och jag tycker väldigt intressant med AI. Det är liksom så här, okej, den här appen, Meno, drivs helt av AI. Hur kan man liksom säkerställa att den ger bra och sunda råd? Om lite som vi var inne på innan. Tänk om den här appen bara säger åt någon och bara gör någonting helt befängt typ. Eller det behöver inte vara något befängt, det kan bara vara någonting som gör att personens situation blir sämre.
Mm.
Enligt Renate då så frågar de användare om upplevelsen efter varje gång AI har genererat ett råd eller tips. Och de tar även hjälp av mänskliga experter som jobbar eller forskar inom psykologi som får kommentera på de här AI-genererade råden, men det är i efterhand. Och då är det så här, ja, är det här säkert nog? I don't know. Men uppenbart så finns det liksom folk som verkligen tror att det här kommer gå. Alltså, och då tänker jag såklart på de som har backat upp med riskkapital.
Men samtidigt, det är ju en jätterelevant debatt där vem som tar ansvar för vad en AI ger för råd eller tipsar om och sådär. Men ingen kan ju säkerställa att det kommer vara perfekt, utan måttstocken blir väl någonstans om det är bättre, ger en bättre råd än Google till exempel, eller ger en bättre råd än vad en människa gör.
Mm.
Kommer aldrig kunna vara liksom 100% träffsäkerhet.
Nej, absolut. Och det kan man ju säga också. Och jag säger att en person går till en psykolog och får ett råd, och den psykologen säger så här, gör si och så, alltså väldigt så här konkreta
precis
saker. Och så gör personen det. Och så mår den ännu sämre. Ja. Det är också så här, okej, vem tar ansvar för det? Mm. På ett sätt känns som för min del att ansvaret måste ju ligga hos användaren. På ett sätt. Men jag tänkte också att alltså, det är nog mer tänkt som ett hjälpmedel om man verkligen inte känner att man har någon som man kan prata med eller inte vill öppna upp till, eller liksom man vill inte gå till en terapeut eller psykolog. Och jag tänkte också på det, för jag vet det, Renate berättade att hon hade varit i Amsterdam här om veckan och besökt en offline-klubb, alltså en bar där man måste lämna mobilen i entrén. Så alla liksom interaktioner som sker där, det sker liksom fysiskt. Ingen telefon, alla liksom kontakterna eller de sociala apparna man använder, det får liksom vänta. Och hon sa att sådana här platser blir mer och mer uppskattade, särskilt för unga. Och hon poängterade att tech är såklart extremt hjälpsamt på väldigt många sätt, men att det kanske är dags att vi inser att sociala kanaler inte kan ersätta mänsklig kontakt och interaktion i det verkliga livet.
Ja, som jag har förstått det så är det väl så man gör i skolan nu, eller på många skolor i alla fall, att man lämnar in mobilen, så det kanske blir ett trygg miljö att gå till sådana klubbar också, för känna skoltiden igen liksom.
Ja, men alltså jag hoppas det. Alltså, nu har inte jag några barn själv än så länge, men det känns helt befängt att barn ska ha mobiler i skolan. Men det är ju en helt annan diskussion.
Men jag tycker ändå, jag vet inte om du tänker på samma sätt, men att det här ändå kanske mer handlar om att ersätta googlingar då. Att man sitter ensam och googlar på sina problem och får något random svar på något forum. Då kanske man får bättre svar här, men jag har fortfarande svårt att se i nuläget att man väljer bort mänskliga kontakten för en sån här sorts app.
Ja, eller det beror väl på vad man har för mänskliga kontakter. Om man tycker att, för jag tänker så här, om man har ett gäng polare liksom, ja, som kanske är så här, men ganska ytlig vänskap liksom, då kanske det är en grej att man kanske inte ens vågar säga typ så här, shit, jag behöver berätta det här för min mamma och pappa, jag vet inte hur jag ska göra det. Alltså, det kanske finns, man kanske känner lite skam eller någonting sånt, och då kanske det är lättare att bara googla eller vända sig till en sån här app.
Typ. Men kommer det vara någon som, om man faktiskt har den här sortens relationer då, kommer man ersätta dem med den här sortens tjänst? Alltså jag tänker till exempel att om man har en vanlig husläkare, hade man för 15 år sedan, och sen så kommer nätläkarna, då kan man ju tänka sig att byta till en nätläkare för att man tycker att det är ett smidigare alternativ. Men det känns inte som att man byter till den här AI för att man tycker att det är ett smidigare alternativ.
Nej, alltså jag personligen är ju ett stort fan av alltså att faktiskt gå och prata med en, ja, men typ psykolog. Liksom. För det känns, alltså mest för att visst, det handlar också väldigt mycket om personkemi och det är väldigt individuellt. Men jag litar mer på en människa än en AI just nu. Men alltså, hade jag fått helt otroligt revolutionerande svar av Meno som jag kände bara förändrade mitt liv, då hade ju svaren från min sida just nu varit annorlunda också.
Jag tänker, när vi ändå är inne på det här, så kan jag ju säga att jag och vår kollega Stefan Lundell håller på att göra en stor AI-kartläggning just nu som går ut på vårt AI-event den 11 april. Man kan hitta biljetter till det på breakit.se, men man får i alla fall tipsa oss inför den här artikeln som vi gör då, både på heta startups i AI-segmentet och också viktiga liksom, personer, de som hjälper till i communityt och kanske investerare som har väldigt bra koll på det här och olika runt omkring personer får man gärna tipsa mig på emil@breakit.se.
Grymt, det måste ni såklart göra. Och har ni inspel om det vi har snackat om idag får ni också så då jättegärna höra av er. Mig når ni på asa@breakit.se. Då så, ska vi säga någonting mer eller är det dags att ta helg?
Glad påsk!
Glad påsk, vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!